Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej, här är sporten som börjar med dagens besked från det europeiska fotbollförbundet UEFA att flytta fram fotbolls-EM ett helt år till sommaren 2021 med anledning av coronavirusets spridning. Det bedöms vara omöjligt att genomföra EM i 12 olika länder i sommar så som det var planerat.
Det har milt uttryckt varit ett annorlunda halvår för förbundsordförande Karl-Erik Nilsson. Sedan coronaviruset i mitten av mars vände upp och ner på säsongen har han på hemmaplan fått hantera tomma läktare, krisande föreningar och uteblivna landslagsintäkter. Parallellt har han som medlem i UEFAs exekutivkommitté försökt pussla ihop en lösning för hur de nationella ligorna, UEFAs klubb- och landslagsturneringar ska kunna genomföras. Trots att ingen vet hur länge och på vilket sätt den här pandemin kommer att vara en faktor. Utöver detta blev nystarten av landslagsfotbollen ett kvitto på att gamla stridsfrågor som hamnat i skymundan av corona nu hamnar i fokus igen. I den här podden får Karl-Erik Nilsson ge sin syn på Zlatans kritik av Janne Andersson.
Nej, jag tycker det. Den är både felaktig och orättvis. Det här gagnar inte Zlatan och eftermälet för honom heller.
Och på lönegapet mellan herrarnas förbundskapten Janne Andersson och damernas förbundskapten Peter Gerhardsson.
När det gäller herrarna och damerna opererar man ju på en marknad där också marknadskrafterna, tillgång, efterfrågan hamnar i fokus när man gör den här lönesättningen.
Och frustrationen över de tomma läktarna.
Ja, det känns som att idrotten i det fallet är negativt särbehandlad.
Dessutom talar vi om förbundets målsättning vad det gäller att arrangera stora turneringar och finaler. Om hur förbundet drabbats ekonomiskt av corona och vad han tror om möjligheterna till publik på EM nästa sommar. Och vi pratar om bristen på mångfald inom förbundet. Om huruvida den nya Conference League kommer att cementera den svenska klubblagsfotbollens ställning utanför finrummet Champions League och mycket annat. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
Oj, 63.
Bor?
I Uddevalla.
Familj?
Ja, gift med Lena och har 4 barn och 5 barnbarn.
Utbildning?
Lärarutbildning. Har undervisat egentligen på de flesta stadier på grundskolan, företrädesvis.
Lön?
Ja, från UEFA 150 000 i månaden och från Svenska fotbollförbundet ett basbelopp i månaden.
Vad kör du för något?
Jag kör Volvo.
Vad läser du?
Jag läser mest såna här kriminalare. Det är så himla enkelt och smidigt att ha med en pocket på flyg och sådär. Men jag plöjer gärna såna som har några stycken utgivningar. Så, ja, det är lite Ada Olsson, det är lite norskt och det är lite svenskt i en salig blandning.
Vad tittar du på?
Alldeles för mycket fotboll. Men är ingen stor tv-slukare. Jag gillar morden i midsommar men är helt ensam i familjen om det. Så att jag får nästan förhandla mig till det varje gång det är dags.
Vad lyssnar du på?
Allätan när det gäller musik. Gillar ganska melodisk pop och sådär. Har ju uppvuxen i en riktig musikfamilj. Så att ja, musik är viktigt. Det gillar jag.
Vad spelar du på?
instrument.
Ja, man kan ju spela på allt från hästar till instrument till tv-spel.
Det jag spelar på är piano väldigt sällan, gitarr extremt sällan. Tyvärr, det skulle jag spela mycket mer, för det är en oerhört fin avkoppling.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna?
Ja, en otroligt spännande fråga. Pelé får jag nog säga ändå.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, mitt favoritlag i engelsk fotboll är Wolverhampton Wanderers. Jag var ju uppvuxen med Tipsextra och så gammal så att pappa på den tiden sa gå in och sätt på tvn så den blev varm. Och då var mycket Ken Hibbitt och David Wagstaff och dem. Så att det har varit tufft att vara supporter för dem under många år. Nu är det faktiskt ganska bra. Annars är det Lindås bollklubb i Småland och IK Oddevold i Uddevalla.
Vilken är din största merit i fotbollssammanhang?
Ja, det är klart att bli vald till förbundsordförande i Svenska fotbollförbundet är ju fantastiskt. Men att ha fått döma 150 matcher i Allsvenskan och fått vara internationell domare i 10 säsonger, det är ju också väldigt häftigt. Så att, jag är väldigt, väldigt glad över att ha fått de upplevelserna på planen också och nu de här utan.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag dömde en makalös match i en sista avgörande match i gruppspelet i Champions League i Istanbul på gamla Samien-stadion mellan Galatasaray och Sturm Graz. Det var en otrolig, mäktig, speciell upplevelse. Sen dömde jag på Wembley precis efter att prinsessan Diana hade omkommit. Och det var en oerhört stor upplevelse. Tyst minut, 75 000 åskådare och ett London som var som ett blomsterhav. Väldigt speciell upplevelse.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Jag är ju gammal domare så jag vill nog inte ändra någon regel. Jag tycker det är lite fotbollens styrka. Så att de där som ropar efter att man ska ändra en massa regler. Nej, men det är klart. Det här med liksom att uppenbara maskningar eller uppenbarliga bara där man lurar domaren och fejkar olika saker. Att man kunde hantera det i efterhand, det skulle kännas bra ibland.
Vem är din förebild om man tänker som ledare?
Jag tror det är väldigt svårt, men det är klart att det går inte att komma ifrån att ledare som Lennart Johansson och Lars-Åke Lagrell som har varit stora svenska fotbollsledare och Lennarts internationella stora meritlista, det är klart att de har betytt mycket för en i jämförelse med dem ganska ung fotbollsledare när jag kom fram och jag har personliga minnen från de båda två som är väldigt fina.
Vilken är din favoritfilm?
Det var jättesvårt. Jag har nog ingen favoritfilm så som jag kan komma på direkt. Nej.
Vad var du bäst på i skolan?
Jag var nog rätt hyfsad i svenska och matte. Samhällsorientering har varit rätt intresserad också. Så de ämnena var nog bäst. Musik kanske också.
Om du vill belöna dig, unna dig någonting, vad gör du då?
Då tar jag mig gärna en promenad med min fru ut i skogen. Eller också så åker jag ut på Västerhavet utanför Hamburgsund och metar någon makrill på sommaren. Det är sällan jag får något. Det finns de som är mycket bättre makrillfiskar, men det är en god avkoppling.
Vilket köp ångrar du i ditt liv?
Jag köpte en rätt risig Citroën en gång när jag var ganska ung. Det var inte det bästa bilköpet då. De är säkert bättre nu. Men det var inte det mest lysande av beslut.
När grät du senast?
Jag har inte så himla långt till tårarna. Jag kan bli ganska rörd när det är något som griper tag i en. Jag grät definitivt senast när mitt senaste barnbarn, jag fick se på bild då, lilla Liv som bor på Öland och som är en månad gammal nu ungefär. Det är klart, det är känslosamt, det är fint.
God kväll. Det fruktade coronaviruset fortsätter att påverka idrottsvärlden. Med 100 dagar kvar till premiären i fotbolls-EM finns farhågor att sommarens mästerskap är i fara. Idag träffades UEFAs exekutivkommitté i Amsterdam och naturligtvis var coronaviruset en punkt på agendan.
Ja, men jag är mycket hoppfull och optimistisk, men vi ska ha respekt och vi ska följa frågan noga. Men jag räknar med att vi spelar i Bilbao mot Spanien i Sveriges första öppningsmatch.
Endast 2 veckor efter det här optimistiska uttalandet från Karl-Erik Nilsson tvingades UEFA fatta beslutet att trots allt skjuta upp EM-turneringen till nästa sommar. Efter hårda förhandlingar och justeringar av en del tävlingsformat ligger nu ligor och landslagsspel hyfsat i fas. Men marginalerna i det pressade tidsschemat är i princip obefintliga och coronapandemin har fortfarande världen i ett fast grepp. Är Karl-Erik Nilsson lika optimistisk kring att EM-turneringen nästa sommar faktiskt kommer att kunna genomföras som planerat?
När vi träffas här på konferenscentret Münchenbryggeriet så har du varit suttit mötesordförande Arbetsgivaralliansen. Gör du ofta sådana inhopp?
Nej, men ibland inom idrotten och idrottsförbund och sådär. Och jag är ju tillräckligt nördig för att tycka det är lite kul med den här liksom demokratiska hanteringen av möten och så här. Och nu är det ju väldigt speciellt när 25% av de röstberättigade sitter i lokalen och 75% är med digitalt. Jag upplever att det är väldigt många som längtar efter liksom fysiska möten och riktiga möten. Men det är kul och det är lärorikt och man får inblick. Och här är ju idrotten är ju en del av arbetsgivaren. Det var en del idrottspolare som var här också. Så att det var trevligt.
Ja, du kommer ju direkt in på det här coronan som ju präglat oss alla och framförallt fotbollen. Hur har det påverkat Svenska Fotbollförbundet och er ekonomi? Mm.
Ja, mycket naturligtvis. Vi kommer ju precis nu från Nations League-matcher. Jag tror vi hade fulla hus kanske mot Europamästarna Portugal och världsmästarna Frankrike. Och så är det inget folk där. Det är ju en viktig inkomstkälla. I år blev herrarnas EM inställt. Det är ju en jätteviktig inkomstkälla för oss. Så att totalt sett bedömer nog vi att vi har tappat intäkter på ungefär 80 miljoner om vi prognostiserade på hela året. Sen har vi naturligtvis också blivit av med en del kostnader och vi har fått en del stöd både nationellt sett men också internationellt sett. Tidiga läggningar av en del UEFA-medel och även FIFA som har ställt en del coronastöd till förfogande. Så att säga att det där och besparingar, det blir ingen fotbollsskala till exempel då, som en följd av det här. Inga landskamper på ungdomssidan överhuvudtaget. Så det är klart att det sparar en del pengar. Så att säga att vi hämtar hem 60 miljoner av dem där. Men jag skulle tro, lite beroende hur det blir med publikfrågan mot Kroatien. Är man optimist så kanske vi får ta in lite folk där. Då kommer det att påverka. Men säg att vi hämtar hem 60 miljoner av dem och att vi kommer hamna på ett årsminus på 20. Det kan vi hantera genom tidigare liksom besparingar och undansättningar av resurser. Och vi kan ju också hämta tillbaka det om vi får ett EM nästa år som liksom är som normalt. Då, va? Men det största lidandet inom svensk fotboll det är ju våra klubbar på olika sätt, på olika nivåer. Så det här stödet som har kommit från regeringen i det fallet är ju varit helt avgörande. Hade vi inte fått stöd nu kvartal 3 och 4 då vet du tusan hur det hade gått för en del föreningar.
Nej, är du förvånad att alla föreningar, att ingen förening i Sverige, vi har ju sett det internationellt, men att ingen förening i Sverige faktiskt fått ställa in betalningarna?
Ja, men jag tror att det är en del som inte är så långt därifrån, så att det här stödet kvartal 3 och 4 nu, det kommer att rädda, men vi kommer till 2021 också. Vad blir det då? Hur mycket släpar det här efter? Och när kan vi börja välkomna publik igen? Så att även om man nu kämpar och sliter och vi kanske klarar 2020 så är det ju väldigt avgörande för framtiden vad som händer i exempel. Och det är klart att publikfrågan är ju en sån där fråga som är irriterande. Att jag ser ju nu ganska stora delar av Europa faktiskt tar in en hel del publik på sina matcher. Jag har jättestor respekt för det här liksom att vi ska, det är smittspridningsbegränsning absolut först, prio 1, inget snack om det. Men det är klart att när köpcentra och stränder och krogar kan ha ganska mycket folk och vi inte ska kunna ta in mer än som nu är liksom 50 personer på Friends Arena så känns det inte som. Ja, det känns som att idrotten i det fallet är negativt särbehandlad. Jag hoppas ju jättemycket på det beslut som kommer nu. Men
hur ser du på det arbetet ni gjort för att komma igång dels med spel som ju dröjde lite och sen då få in publik mer än 50 personer?
Jag jämför med många av mina kompisar runt om i Europa, så har ju de haft en tuffare situation. Vi har ju faktiskt kunnat både spela och träna med ungdomar upp till 18 år. Vi har kunnat träna med seniorer hela tiden. Det är väldigt få som har haft den möjlighet. Det tror jag betyder jättemycket för våra unga killar och tjejer. Men det var trögt när vi väl sen skulle igång och kom igång 14 juni. Där fick vi lägga mycket kraft och energi och var ganska ensamma där ett tag, tyckte jag.
Ja, för det kändes inte utifrån sett som att ni och RF riktigt lirade ihop.
Nej, men det var en del, spänningar då, och RF uttalade sig lite kanske på det saker som var fotbollsrelaterade och ska samtidigt ta ansvar för hela idrotten. Men jag måste säga att om det var lite kämpigt då, så har det blivit helt annorlunda efter det. Utan nu har vi ett oerhört bra samarbete. Och jag ska inte säga att jag har dagliga kontakter med Björn Eriksson, men nästan så. Jag upplever att de verkligen talar med det som är viktigt för oss också. Sen har vi respekt för att det finns 71 idrottsförbund till. Men, och Stefan Berg och Håkan Sjöstrand har bra relationer liksom på tjänstemannasidan. Så att, ja, om det var lite knöligt i våras, så är det väldigt, väldigt bra nu. Och det är otroligt skönt.
Hur ser du, jag menar, din förbundskapten för herrarna, Janne Andersson, var ju rätt kritisk ändå mot Amanda Lind. Hur ser du på hur regeringen och ministern med ansvar för de här frågorna har hanterat det?
Jag tycker ju de samtal vi har haft med Amanda Lind, så tycker jag att hon har visat att hon verkligen förstår idrottens dilemma och fotbollens dilemma. Men det är klart att i många andra länder så har politiken klivit fram mycket mer än i Sverige. Vi har ju litat väldigt mycket på våra experter och våra expertmyndigheter. Och det kanske också har varit en klok strategi. Vi får väl se när vi har facit i hand. Men det är klart att det gäller ju också att någon tar helhetsperspektivet. Och det kan man inte begära att en myndighet med ett sakansvar ska göra. Det måste politiken göra. Och det är klart att i den här publikfrågan så blir det så konstigt att det här regelverket vi har är så begränsande. Därför att vi kan ju på ett smittskyddssäkert sätt inom idrotten kunna hantera mycket fler utövare i orientering och triathlon, vad det nu kan vara. Och mycket fler åskådare om man gjorde det arenaanpassat. Men vi vet ju inte vad som kommer än, men det är ju mycket av snacket talar ju i perspektivet av att man höjer kanske till, ja, säg 500 åskådare. Det är jättebra för väldigt många. Men det hjälper inte vår högsta serie på här sidan. Det gör det inte. Och inte hockeyn och det här.
Hur ser du på att liksom gå genom RF? Eller vill ni gå rakt på Amanda Lind från fotbollens sida för att sätta tryck på Amanda Lind?
Men vi har ju haft direktmöten. Det, i början på september eller augusti så var det vi, Bilsport och Svemo som hade. Det var ju verksamhet som var igång nu. Då hade vi direktkontakt med man. Och då är RF med. Vi har inget problem att RF är med. Men det är viktigt att vi finns med också för att kunna ge sakupplysningar och specifika kommentarer kopplat till fotbollen. Och sen efter det har vi också haft möte med Amanda Lind kring olika frågor. Och det är klart att då framför vi naturligtvis publikfrågan och så också. Jag tycker att det funkar bra. Och jag tror att det är också viktigt att förstå att myndigheter och regering kan inte ha direkt access till 72 förbund. RF måste ta en övergripande roll. Men det är klart att vi är så pass stora.
Ja,
så
är vi det måste det? Ni kan luta mot det att ni är störst.
Ja, men vi måste bli lyssnade till. Och ser man till de som bedriver aktiv verksamhet just nu, så är ju fotbollen otroligt mycket större än alla andra idrott. Och jag tror det är klokt både för politiken och myndigheterna. Man tjänar tid på det om vi finns med och kan ge sakupplysning.
Vilken respons känner du att ni får från Amanda Lind och hennes sakkunniga?
Jag tycker vi får väldigt bra respons därifrån. Jag tycker de visar att de förstår. Sen så ska det hanteras i en ganska komplicerad politisk kontext, men signalerna exempelvis som vi fick kring det här stödet Q3 och Q4 är ju nu ett regeringsförslag och inne i budgetarbetet. Så att, ja, jag tycker att det har funkat bra.
Det är den miljard som man har sagt sig skjuta till idrotten.
Exakt.
För att återknyta till RF, det är ju lite intressant att Susanna Erlandsson, långväga i Svenska fotbollförbundet, nu suttit 12 år i RF-styrelsen i vår. Vem tar hennes plats eftersom ni har ett tak på att man inte får sitta längre än 12 år?
Nej, Susanne informerade om detta nu bara för några dagar sedan och hon gjort ett fantastiskt jobb där under många år. Nu hoppas vi att hon kan göra lite mer fotboll framöver också. Vi har ett styrelsemöte den 9 oktober och då kommer vi väldigt öppet att gå ut med en nomineringsmöjlighet. Det är i alla fall tanken att styrelsen ska fatta ett sådant beslut. Och erbjuda våra distrikt, våra föreningar, intresseorganisationer att komma in med namn. Jag tror att det är otroligt viktigt för fotbollen att vi har en position i Riksidrottsstyrelsen. Men det gäller ju att övertyga de andra idrottsförbunden om att det är lika klokt. Va? Så att jag hoppas
du,
att vi kan få ett bra
din
namn.
Företrädare Lars-Åke Lagell satt ju länge, inte när du efterträdde honom 2012, men länge satt ju han också i RF-styrelsen. Ja. Hur aktuellt är det för dig att ta den posten?
Nej, det är inte aktuellt. Men det ligger någonting i det du tangerar. Därför att det är viktigt att de största förbunden, och överhuvudtaget alla förbund, att man har en länk också kanske till den aktivitet där man befinner sig idag. Det är klart att det är en fördel om man sitter i styrelsen i något distrikt eller intresseorganisation eller i förbundsstyrelsen när man har det länken till uppdraget i Riksidrottsstyrelsen. Och förr var det mycket mer vanligt att man kombinerade, men det har inte varit traditionen nu. Och i mitt fall känns det ju inte alls aktuellt. Jag menar 2021 är sista gången som jag kan bli omvald på grund av 12-årsregeln. Så att kliva på ett riksidrottsstyrelseuppdrag nu, det känns inte riktigt. Så att, nej, jag kandiderar inte. Men idén att ha en bra länk till vår egen verksamhet, den är bra.
Om vi bara knyter an, du sitter ju i FAs exekutivkommitté Corona. De här European Club Association, en av de internationella organisationerna, de talade här om veckan om 6-7 miljarder som försvinner från Europaspel på grund av rabatter till tv-bolag. Du har ju bättre insyn i hela UEFA. Vilken miljardsmäll är det här för fotbollen?
Ja, men det är klart att klubbtävlingar och klubbarna kanske också relaterar till hur det ser ut i deras egna ligor och de konsekvenser det här får. Det är klart att det är en tuff situation och det kommer säkert att vara tufft i några år till. När det gäller landslagsfotbollen så var det väldigt, väldigt viktigt att vi kom igång nu. Att vi kan spela Nations League i höst.
Va? Varför var det viktigt? För det är många som ifrågasätter Nations League.
Exakt, men det var också en överenskommelse i våras när vi lämnade de landslagsfönstren både i mars och juni. Så det har varit ett väldigt bra samarbete, bättre kanske än någonsin, mellan klubbar, ligor och UEFA, det vill säga nationsförbunden, där man har sytt ihop lösningar för att kunna slutföra i de inrikesligorna och börja dem, slutföra de klubbturneringarna och sen nu då, inte förrän i september, kunna påbörja landslagstävlingarna. Jo, det finns väldigt starka kopplingar till landslagen. Det är viktigt för nationsförbunden att landslagen, och det är klart att det är också ekonomiska resurser via de medieavtal som finns, som är viktiga både för UEFAs fördelning av resurser till de 55 medlemsländerna, men också de resurser som tillförs för de som är framgångsrika i Nations League. Och just den här Nations League är ju väldigt mycket mer attraktivt än de tidigare träningslandskamperna som var. Så att,
ja, och rent krass har man ju sålt rättigheterna, fått pengarna.
Ja, men precis så är det, va. Så det är klart att hade man inte kunnat genomföra det så hade det varit en stor ekonomisk risk. När det gäller 2021 och EM 2020 som då ska spelas nästa sommar, så är det klart att det vi alla bedömer väl att det ska vara möjligt, va? Och utvecklingen går i rätt riktning totalt sett, även om vi ser kanske en andra våg på vissa delar av Europa. Men det kommer vara viktigt också att vi kan bjuda in åskådare till de matcherna i EM, och det kommer också ha ekonomisk bäring, men också ta en väldig bäring på intresset för fotboll. Jag är orolig för om fotbollen inte kan bjuda sina fans till läktarna, att det får en konsekvens både när det gäller rekrytering av nya spelare och ledare, men också när det gäller, så att säga, intresset för vår sport. Så
vad tror du för sannolikhet att det blir publik? För när man pratade med Albin Ekdal, som är ju verksam i Italien, trodde han ju inte på åskådare i Rom på de matcherna. Och om man tittar sig runt om i Europa så känns det osannolikt att man skulle låta 1,5 miljon supportrar åka fram och tillbaka mellan de här 12 ställena, eller?
Ja, jag hoppas ju också att tro att om nu inte supportrar vill åka, att det finns en lokal marknad med supportrar runt omkring arenorna som kan vara tillräckligt stor. Men det är klart att helt avgörande kommer att bli smittspridningen och helt avgörande kommer att bli myndighetsbeslut i respektive land. Så att,
om man inte kan spela, går det att skjuta på det ytterligare?
Alltså, jag utgår ifrån att kan vi nu under det här läget kunna gå igång och spela landskamp i Nations League, då ska det väl mycket till för att vi inte ska kunna spela i EM. Jag tror att nyckelfrågan handlar om vi kan bjuda publik eller inte, och jag hoppas innerligt att vi verkligen kan bjuda publik, men det är ju beroende på utvecklingen och sen de lokala besluten naturligtvis. Nu blir det ju en spännande test i, ja, det är väl redan nästa vecka är det, och i samband med Supercupen i Budapest där vi ska pröva att ha 30% arenakapaciteten. Men det är klart, Ungern har också nu börjat stänga ner. Och
jag vet inte, du har ju suttit på arbetsgivaralliansen så du kanske missat det som sker i Danmark. Där ju danska myndigheter nu stänger ner, så att det skulle egentligen varit Köpenhamns derby på söndag, FCK och Brøndby. Nu vill klubbarna flytta det för att de får inte ta in 11 000 åskådare som tänkt, för att de har fått en ökad smittspridning i Danmark.
Ja, det var en nyhet. Nej, så det är klart att det här sker. Och därför innebär det ju att det är jättesvårt att säga nu hur det kommer att bli. Men det är ju en otroligt stark förhoppning att vi kan bjuda publik och samarbetspartner till våra matcher. Men det kan ju också se lokalt väldigt olika ut. Det kan vara en verklighet i Budapest och i München och en annan verklighet i Bilbao och Glasgow eller vad det nu är. Så att
när jag träffade dig på UEFA-kongressen i Amsterdam i början på mars, så var du ändå hoppfull, vilket många ju var, att liksom, vi ska nu kunna lösa. När förstod du att det här kommer vi inte lösa och spela i EM 2020?
Jag tycker det var helt fantastiskt hur fort det här gick. Den 5 mars tror jag lämnade Amsterdam. Sen var det nästan ett halvår innan man överhuvudtaget reste igen. Och 10 dagar efter Amsterdam, ja, då levererade vi vår första coronariktlinje. Och i princip en vecka efter Amsterdam så var Europa stängt. Det gick ju liksom otroligt snabbt. För uppfattningen där på kongressen var ju att nej, men det är klart vi ska igång med ligorna och vi ska avsluta klubbtävlingar och vi ska spela EM i sommar. Men det dröjde ju inte många dagar förrän det här totalt vände. Och jag tillsammans med hela auditoriet i övrigt var ju väldigt optimistiska då. Men det fanns naturligtvis de som var redan då kanske insåg, men det gick oerhört fort.
Och går det att sätta en prislapp på vad det har kostat fotbollen i Europa hittills?
Ja, men det kanske det gör, men jag har inte den överblicken nu, men jag tror att det är ju någonting som naturligtvis kommer successivt att tas fram när man, tror jag, gör bokslut efter det här året. Och de beloppen jag nämnde om intäktstapp hos oss på 80 miljoner som vi rivs och hämtar hem en väldigt, väldigt stor del av, 60 av dem, det är ju bara vår förbundsverksamhet. Det är 3000 föreningar bara i vårt lilla land, och slår du ut det på 55 medlemsländer så är det ju gigantiska belopp. Och det är klart att det här får en påverkan på framtiden också på ett eller annat sätt. Det är bara att hoppas att vi kommer till någon form av nytt normalläge så fort som möjligt.
UEFA är ju kanske en av de rikaste idrottsorganisationer som finns i världen. Hur kan man hantera detta?
Ja, vi har ju fattat beslut om de här stödmedlen, utvecklingsmedel till nationsförbunden för perioden 2020-2024. Och de ligger fast, och de har ju också fått tidigare lagt en del. Och de är ju större än tidigare period, så att det ska ligga fast. Men det är klart, lek med tanken att EM på något sätt, att det skulle hända något. Klart att då måste man ju ompröva sådana saker också. Men förhoppningen är ändå att det finns god kontroll, det finns bra reserver och att det, ur det perspektivet inte finns någon oro i dagsläget. Och uppfattningen är väl ändå att ja, vi har sett det värsta av det här, även om man nu kan se någon andra våg komma i en del länder.
Vid sidan av uppdraget som förbundsordförande för Sverige så är du ju första vicepresident i UEFA och sitter i UEFAs exekutivkommitté sedan lite dryga tre år, ja, inval våren 2017. Hur ser en vecka ut? Liksom, lägger du upp arbetet mellan UEFA kontra Svenska fotbollförbundet?
Jag trodde det skulle bli väldigt mycket mer UEFA än vad det har blivit. Jag bedömer att ungefär 3/4 är ändå svensk fotboll och 1/4 är UEFA. Och det där kanske inte är så att jag har någon särskild UEFA-dag och resten är nationella dagar, utan det kan vara ett par timmars möte nu väldigt mycket digitalt med fotbollskompisar runt i Europa. Det kan vara hälsa välkommen på någon stor internationell fotbollskonferens, ersätta presidenten där, telefonsamtal, förberedelse, kommittémöten och så vidare. Och sen på eftermiddagen kan det ju vara svensk fotbollsarbete naturligtvis. Så att, jag trodde nog att det skulle bli betydligt mer resande med UEFA. Nu har ju det här halvåret blivit väldigt annorlunda. Men totalt sett, man kan säga att mina ansvarsområden, det är ju att väst stötta och ersätta presidenten imorgon. Han inte kan vara med, men han är frisk och pigg och han är med på det mesta. Sen har jag en hattrick-kommittén som är fördelningen av utvecklingsresurser kan man säga, stöd till nationsförbunden. Jag jobbar ganska mycket med UEFA strategi och med samhällsfrågor, så att jag kan väl säga att jag har väl ofta kontakterna gentemot EU om det är så att någon från exekutivkommittén ska ha det ihop med tjänstemän och så.
Året innan du valdes ju Alexander Šeferin som ordförande. Vad är din bild av honom och hur han leder UEFA?
Ja, jag har en otroligt positiv bild av honom. Han är väldigt värderingsdriven. Jag har sagt i något annat sammanhang att han står för precis det som vi i Norden gillar väldigt mycket med öppenhet, schysst, rent spel och också står för det han säger. Så att, ja, jag tycker han har gjort ett fantastiskt bra jobb. Han kommer från ett litet fotbollsland precis som jag, men lyckas också hantera de här stora drakarna och tagit en hel del tuffa, svåra samtal med många fotbollsledare i Europa under det här året, där han så att säga balanserar det här viktiga med toppfotbollen, men också att det ska vara ett väl och ve för nationsförbund och breddfotboll. Så att jag tycker han har gjort det väldigt bra och det är väldigt lätt att vara vice ordförande runt omkring honom.
Vi som är journalister och kanske vill bevaka det kan ibland uppleva att det är svårt att få insyn i de här processerna. Hur ser du på den bristen som åtminstone vi upplever?
Tillgängligheten hos kanske ett svenskt fotbollsförbund och jämfört med de stora internationella förbunden, det är annorlunda kulturer. Så jag kan tänka mig att det kan vara så. Men normalt sett så går det alltid liksom att få fram svar, och det finns ju en väldigt stor gedigen kunskap så att och hämta hos UEFA, så att du ska inte ge upp om du tycker det är trögt. Då får du ringa Nilsson för att se om man kan hitta någon lösning.
Om man ser till, jag menar, UEFA stöper ju om hela tiden, om man adderar nu Europa Conference League till nästa år. Många svenska fotbollsledare tycker att det är lite som Tipskuppen som både du och jag minns. Och hur ser du på det att svenska klubbar kanske graderas ner lite?
Alltså, det är ju en jättehård konkurrens, och när de här diskussionerna pågick så var det ju en allmän önskan att låta fler klubbar och därmed också fler länder få chansen att vara med i de europeiska klubbtävlingarna. Så att det här är ju ett sätt att möta det, så att det blir ju då i gruppspel 96 lag då från när den är helt och hållet införd. Sen är det klart att det kommer att skilja mellan de lagen som kvalar in sist till den här Conference League jämfört med Champions League. Det är en jättestor skillnad då. Men med tanke på att det har blivit svårare och svårare att nå de riktiga finrummet Champions League, så är ju det här kanske då en god ersättning, och ändå att man får vara med i det här europeiska klubbfinrummet.
Hur ser du på den skiktning som ändå blivit av i den europeiska fotbollen?
Ja, det är ju exceptionellt så att de rikare blir rikare och att spännvidden ökar där. Och det är klart att det är en komplikation naturligtvis. Att det blir svårare och svårare för lag från medelstora och mindre nationer att nå de riktigt, riktigt stora framgångarna.
Vad talar för att vi från 2024, när man eventuellt gör om Champions League, att vi får en helt låst liga?
Ja, det tror jag är väldigt lite som talar för det, knappast ingenting. För det har varit en klar uppfattning från en stor majoritet av fotbolls-Europa att vi måste behålla tävlingsmomentet. Man ska tävla sig till sina platser genom att vara framgångsrik i sin egen inhemska liga. Det ska inte vara så att du har en plats bara för att du har varit duktig över tid, utan du ska varje år prestera genom att göra det bra på hemmaplan. Det är vägen in, så att säga, biljetten in till de här tävlingarna.
En annan sak som varit i elden i sommar är ju Manchester City och Financial Fair Play, som ju är UEFAs finansiella regelverk. Där vi är en del som tycker att det dog när man inte kunde straffa Manchester City. De fick ju rätt och friades i idrottens speciella domstol CAS då. Hur ser du på Financial Fair Play?
Jag tycker att det har varit ett verktyg som har visat sig fungera. Det är klart att när man sitter på UEFA-stolen var det naturligtvis en besvikelse att CAS inte följde UEFAs beslut. Men ser vi det i ett större perspektiv så har det ändå gjort att klubbarna idag i större omfattning och att toppfotbollen har svarta siffror jämfört med de betydligt rödare siffrorna när det här infördes. Men det är klart att det är ju ständigt så att man måste vara vaksam på om man kan förfina instrumentet och göra det bättre. Men jag upplever ändå att det har fyllt en väldigt, väldigt viktig funktion, och det har också sanerat finanserna, tvingats sanera finanserna hos väldigt många klubbar. Så att det fyller sin funktion på det sättet.
En del åtminstone upplevde jag det så att när Sverige då inte fick de här matcherna i EM 2020 så hade man en väldigt tydlig målsättning att man ville ha in svensk representation i exekutivkommittén. Nu är ni ju två, både du och Lars-Christer Olsson. Vad ser du för framtid i svensk fotboll när det handlar om att få finaler och ett eventuellt mästerskap?
Ja, vi hade ju hoppats att för första gången på 18-20 år få arrangera ett ungdomsmästerskap i maj månad på västkusten med flickor 17-slutspelet. Nu följer det tyvärr helt utanför all. Det blev ingen sånt mästerskap i år på grund av corona då. Vi har sökt och fått Champions League-finalen nästa år i maj månad, där vi hälsar de två bästa damlagen välkomna till final på Ullevi. Så jobbar vi nu då tillsammans med de nordiska länderna för att försöka skapa förutsättningar för att söka dam-VM 2027. Men jag tror att vi också ska se. Vi har också sagt att som prioritering att vi vill hellre prioritera matcher och tävlingar före kongresser och möten. Så att nu när det här med 20 med flickor 17 gick i stöpet, så måste vi börja titta på det här på nytt. Vad vi kan söka i närtid. Och det är klart att seniormästerskap på här sidan, det går inte. Vi är inte tillräckligt. Vi har inte arenorna för det. Vi hade ett U21 2009. Det är klart att det kanske kan bli dags för det. Vi har flickor 19, har vi själva varit framgångsrika. Vi kanske kan titta in på det. Och vi kanske ska börja titta på futsal också. Där skulle ett mästerskap naturligtvis skulle generera mycket intresse. Så det är dags nu när det inte blev något F17-EM att börja titta på den. För det är en strategisk fråga. Det är alldeles rätt. Det är det.
Ni går inte efter UEFA-kongressen som just nu ligger nästa år i Minsk i Vitryssland, ett minst sagt omdiskuterat land.
Ja, vi får väl se vad som händer i den frågan. När det beslutet togs så var det ju naturligtvis helt annorlunda situationen än vad det är nu, och den frågan kommer säkert att diskuteras.
Om man ser till att ett UEFA FIFA, jag menar, det är ju där ni söker ett VM 2027, 2023 går ju i Australien och sedan, vad tror du det är för sannolikhet att ni tillsammans med de nordiska länderna faktiskt kan ta hem ett VM?
Ja, det är klart att det var bra för oss att det blev två länder nu, Australien och Nya Zeeland. För det talar för att då har FIFA i alla fall öppnat upp den möjligheten på ett seniormästerskap på de sidan. Men det är klart att vi går fram 6 stycken länder. Vi kanske inte kan spela matcher i Färöarna och på Island, vem vet. Men att spela matcher bara i Skandinavien, Norge, Danmark, Finland, Sverige är ju en stor utmaning. Så det gäller för oss att etablera begreppet Norden, att det är Norden som söker och att det på det sättet är en väg in. Det får inte vara 6 regelverk och 6 olika myndigheter när det gäller skatter och säkerhet. Alltså, vi har naturligtvis en stor utmaning där att få politiken med oss. Men vi presenterade det här för Nordiska rådet i höstas, och det är första gången Nordiska rådet har samlats sitt intresse runt ett idrottsevenemang. Och det är klart att är politiken med och det finns ett genuint intresse av att göra något, så kanske det här skulle kunna vara ett nordiskt koncept där det är en väg in till Norden. Det tror jag är enda chansen att lyckas. Det kommer vara utmaningar att klara arenakrav, och damernas världsmästerskap växer ju så det knakar. Det var fantastiskt i Frankrike. Det kommer bli ännu mer fantastiskt i Australien och Nya Zeeland. Så att, ja, det är en utmaning. Det är verkligen inte givet. Så
att, vilken hjälp har ansökan av att du sitter, jag menar, näst högst i UEFAs exekutivkommitté? Jag vet att det är bara en del av FIFA, men ändå, du är ju där och rör dig.
Ja, men det är klart att vara med i miljöer där man kan tala för varan och beskriva liksom hur vi har tänkt, det där som finns mellan raderna, det är klart att det är värdefullt. Men det är klart, både FIFA och UEFA idag, det är mycket mindre politisk inblandning och mycket mer teknisk utvärdering. Och det är ju egentligen bra. Hade det varit mer teknisk utvärdering när man bestämde sig för EM 2020, då hade Solna säkert varit där.
Vilken politik avgjorde det?
Jag vet inte. Men
det
är klart...
Jag vet ju, men det, jag gissar att det var så här att Danmark fick det för att de har hela tiden stöttat Platini och Blatter. Vad säger du om det?
Ja, det är en spekulation bland väldigt många andra spekulationer. Det är klart att tittar vi på en del arenor och jämför det med Friends, så tycker vi att vi skulle ha haft en god chans att vara med och konkurrera. Vi var otroligt besvikna, men jag tror att vi hade varit med om det, att ett val idag. Det tror jag.
Ja. Om man ser till just UEFA FIFA, så har det ju, trots att Gianni Infantino kommer från UEFA, så känns det ju som att det är en dragkamp mellan UEFA och FIFA, och man har inte varit överens om till exempel det här klubblags-VM helt och hållet. Hur ser du på den dragkampen om makten i världens fotboll?
Det är klart att i Europa så spelas de största ligorna. Det europeiska mästerskapet för landslag är ju en gigantisk tävling som kvalitetsmässigt är ju bättre än ett VM. Och det är klart att den spännvidden där, Europa och Europas klubbar och medlemsländer är ju måna om att värna det som är viktigt för Europa. I ett FIFA-sammanhang ska man också ta hänsyn till de andra konfederationerna som i många stycken har en helt annan ekonomisk verklighet. De behöver de europeiska klubbarna och landslagen för att i sin tur generera resurser för deras utveckling. Och den balansen måste man hitta. Jag tycker ändå att dialogen är väldigt mycket bättre nu kanske än vad den har varit. Och dessutom så upplever jag att den här coronatiden har också gjort att många sådana här stridsyxor har lagts åt sidan, och att man förstår liksom vikten av att jobba tillsammans, och att det finns ett, det är klart att det rika Europa måste också tänka lite solidaritet med de andra fattiga länder, men de måste också tänka och förstå att det finns ett behov att tillgodose här, men med dialog och bra snack och med bra tid, att det får inte gå för fort då heller med en del förändringar, så tycker jag att läget är mycket bättre nu än vad det har varit tidigare.
Hur upplever du att relationen är mellan UEFA och Gianni Infantino?
Jag tycker den är bra. Gianni kommer ju från Europa, och han var ju satt ju den här europeiska gruppen som utredde bland annat hur FIFA skulle arbeta i framtiden. Så att den är i grunden bra. Han är ju kompis med många av dem som är aktiva i de europeiska nationsförbunden. Men man har olika roller att spela nu, och det får man också respektera.
Nu är ju Gianni Infantino misstänkt för brott i Schweiz, och med rörigheter med den schweiziska riksåklagaren som är satt åt sidan och så. Hur ser du på det, och hur det skadar fotbollen återigen?
Ja, det här, vi fick ju en redogörelse för det här, och det handlar om att han haft kontakt med svenska riksåklagaren, och egentligen med syfte av att stå till förfogande om man behöver göra utredningar kopplat till FIFA, för det har ju skett tidigare. Det har sedan då blivit anmält som någon form av försök till otillbörlig påverkan, vilket vi har fått signal om att det inte alls är fallet, och det är ju väldigt många på FIFA som har skyndat till Giannis undsättning. Men det är klart att det är ju inget bra för fotbollen att den här typen av företeelse ändå kommer i dagen. Va? Men någonstans så är väl det här också en spegling av att det fortfarande finns krafter som inte är helt nöjda med detta faktum att Gianni blev den som efterträdde Sepp Blatter. Så att det pågår en intern schweizisk diskussion kring det här, och ju förr den kan vara färdig desto bättre är det, så vi får diska av det här från agendan.
Vad tror du kring Infantino? Har han gjort fel eller inte?
Jag tror inte han har gjort fel utifrån det jag har hört från honom. Men framförallt det jag har hört från andra runt omkring där de tycker att det här är helt uppåt väggarna. Men som sagt, jag vill gärna att det där döms av så att vi får också diska av det ordentligt.
En del menar ju att det som skedde 2015 när Sepp Blatter och det var polisräder, man grep ett antal höjdare, Sepp Blatter avgick och Platini flyttades på. Det var ju en hel rad händelser. Men att även om man rensade lite så är det mycket yta fortfarande i FIFA att man inte gjort så mycket i verkligheten. Vad är din bild som ändå är mer på insidan?
Ja, men min bild är ju att man har ju faktiskt flyttat på ganska många positioner och att det i många stycken är en helt ny grupp med fotbollsmänniskor som jobbar runt Infantino än vad det var då. Så att jag tycker nog ändå att det där har man rensat upp väl och man har gjort ett antal mått och steg. Bland annat det hur kongresserna nu på ett helt öppet sätt utser vilka som ska få arrangera världsmästerskap och så vidare. Så att, ja, jag tycker att det har hänt mycket i rätt riktning. Men det är klart att det är en gigantisk organisation. Det är stora pengar och det är väldigt, väldigt mycket intresse runt om fotbollen. Så att det poppar upp en del sådana här saker. Men i stora drag så har man kommit till rätta med väldigt, väldigt mycket tycker jag.
2019 så valdes ju du om på två år, om jag inte har fel för mig. Så 2021, du sa tidigare att du sista gången du kan väljas om, men efter 2021 borde du kunna sitta tre år väl?
Nej, det är 12 år i förbundsstyrelsen. Ja. Jag kom in i förbundsstyrelsen 2011. Så att det är inte kopplat till ordförandeskapet.
Så att 2023, längre än så sitter du inte. Nej. Så att 2,5 år, vad känner du kring det att du bara har 2,5 år kvar?
Ja, men jag tror det är väldigt bra för organisationer att nästa generation ledare också ser att det finns en chans att kunna vara med i de här forumen där man fattar beslut och att det inte blir ett slutet system. Jag tror dessutom för ens egen skull och känner jag mig själv så, ja men efter 12 år, det du inte har hunnit uträtta på 12 år kanske inte givet att du gör på 14 och 16 år heller. Där är vi så väldigt olika individ till individ. Så att jag tror att både för mig personligen men också för svensk fotboll så är det bra att man byter regelbundet på den här typen av positioner. Och det ger dig också något att förhålla dig till. Gubevars så är jag ju inte omvald än men blir det så vet alla när det sista datumet är. Och då kan man också börja locka nya kandidater till den här typen av uppdrag. Och jag tror att det är bra, det ger spänst och det ger så att säga lite dynamik i organisationen som egentligen är av godo.
Hur påverkar det ditt UEFA-uppdrag?
Nej, det påverkar ju inte på det sättet utan jag skulle ju kunna ha möjlighet att kandidera till en period till hos UEFA eftersom min mandattid där går ut om ett halvår 2021. För att kunna bli vald i UEFA till en ny fyraårsperiod måste du när du är vald ha en aktiv roll som ordförande eller förste vice ordförande i ditt nationsförbund. Men däremot så finns det ingen möjlighet för en tredje period i UEFA därför att då har jag ju lämnat till Sverige. Och jag tror att den där aktiva rollen i ett nationsförbund för att vara med i UEFA, den är helt nödvändig. För det fanns ju en tid där det var många före detta presidenter som hade en uppfattning i UEFAs exekutivkommitté. Och så hade de omvalda, nyvalda presidenterna i sammanhang i en annan uppfattning. Så det med att ha en aktiv roll i sitt nationsförbund, det känns som det är givet för att det ska funka.
Men målet är att bli omvald nästa år både i Svenska fotbollsförbundet och i UEFA.
Ja, när det gäller UEFA så ska vi ta upp det på nästa styrelsemöte. Jag har ingenting emot att kandidera för 4 år till. Det skulle vara väldigt, väldigt stimulerande. Och jag kan också tänka mig att verkligen kandidera för en sista mandatperiod i Svenska fotbollsförbundet.
Du har inte bestämt dig för det än?
Ja, jo. Det får man väl säga att ja. Men någonstans så ska man ju också ha respekt för och vara lyhörd. Liksom, om valberedningen kommer och säger Karl-Erik, vi är himla sugna på en annan person som ordförande. Så det är klart.
Hade du gett dig då?
Ja, det hade jag. Självklart. Direkt. Det är klart.
Alla hade inte gjort det.
Men... Givet hade jag gjort det.
Men om allt går som du ska så ställer du upp först i Sverige och sen även i UEFA?
Ja, till och med så att det är först i UEFA och sen i Sverige. Ja. Därför att UEFAs kongress kommer ligga lite före.
Det är den som är i Minsk.
Ja, eventuellt. Den som är i mars.
Ja, precis.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Att jobba för jämställdhet är en av Svenska Fotbollförbundets viktigaste prioriteringar. Men när det gäller de båda förbundskaptenernas löner, herr och dam, visar Fotbollskanalens granskning att skillnaden är enorm.
Herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson tjänade nästan 6 miljoner kronor förra året. Mer än 4 gånger så mycket som damernas förbundskapten Peter Gerhardsson.
I september gjorde landslagsfotbollen comeback och förbundskapten Janne Andersson kunde samla det riktiga landslaget för första gången sedan i november 2019 då man ju blev klart för EM. I samband med det kom en hel drös känsliga frågor tillbaka upp på agendan. Det må ha varit lugnt in i landslagets coronabubbla på Park Hotel, men utanför gick vågorna i pressen höga. Lönegapet mellan Janne Andersson och Peter Gerhardsson åskådliggjorde bristen på jämställdhet mellan damerna och herrarnas landslag. Och det är bara några veckor efter att DO kritiserat förbundet just för att det inte var jämställt. Och sen kom Zlatans kritik mot Janne Anderssons petning av Kulusevski som gav nytt bränsle om debatten kring mångfald inom det svenska fotbollsförbundet. Vad är det som gör att Svenska Fotbollförbundet har så svårt att skaka av sig de här frågorna?
Precis som mycket annat så blev ju ert årsmöte i våras uppskjutet och ni hade det digitalt nu. Och då ni valde om 3 kvinnliga ledamöter på 1 år. För det aviserades eventuella förändringar i styrelsen. Vad är på gång inför 2021?
Ja, inför 2021 så har bland annat Riksidrottsmötet beslutat om en viss andel som måste vara av varje kön i valberedningar och i styrelse. Vi uppfyller redan det. Vi är 50-50 i valberedningen och vi är 50-50 också när det gäller styrelsen, när det gäller ledamöterna. Men det innebär att vi måste ändra stadgarna i det perspektivet. Och då är det en fördel att inte välja varannat år, utan om man har hela gruppen ordförande plus 6 ledamöter att spela med, så har man 7 stycken personer. Så idén är att göra alla valen vartannat år istället för att växelvis välja 3 och 3. Sen har vi samtidigt då ställt en fråga till fotbollsrörelsen: hur ser ni på antalet? Tycker ni det är bra som det är? Vill man utöka med 1 eller vill man utöka med 2, eller har man någon annan lösning? Och där finns det väldigt, väldigt många olika uppfattningar kring det. Så att min känsla är väl att den behöver tas en vända till på en ordförandekonferens 2021 innan vi bestämmer hur många det ska vara i styrelsen. Men vi har fått in svar från hela fotbollssverige när det gäller den delen. Och det första steget för att underlätta är ju att vi nu 2021 väljer alla 7 på en gång.
Jag var ju på årsmötet 2019 där Stockholms fotbollsförbunds Lars Ekholmer, ja, han poängterade, du var redan vald, men det var ju när man valde in Bert Andersson, Jörgen Eriksson, Lars Christer Olsson, så påpekade han liksom, hur kan vi ha kampanjen, alla är olika, olika är bra, och så väljer vi in 3 äldre, alla heter sån namn. Ja, det blev ju lite diskussion efter det. Hur ser du på det?
I år valde vi in 3 kvinnor som heter Grälls, Karo och Frebran. Så att det är ju den balansen vi har. Alla olika är bra. Det är ju ingen kampanj, utan det är ju ett långsiktigt arbete för jämställdhet, integration och mångfald som har mycket, mycket större bäring än på hur förbundsstyrelsen ser ut. Det är en mängd olika aktiviteter.
Hur ser du på mångfalden i förbundsstyrelsen?
Nej, men när det gäller jämställdhet som vi har en fixerad siffra att förhålla oss till, så lever vi upp till den. när det gäller mångfalden så har vi ju naturligtvis totalt sett när det gäller ledare väldigt mycket mer att göra. Så därför är det så viktigt att jobba med de här frågorna brett och få en bredare bas från föreningar och distrikt och på det sättet successivt slussa in. Nej, mångfalden, där finns det en absolut förbättringspotential.
Om vi bara ägnar oss åt förbundsstyrelsen, hur ser du på mångfalden där?
Nej, men den är ju bristfällig, självklart, eftersom vi inte har någon större mångfald på det perspektiv. Men vi har ju fokuserat på att leva upp till jämställdhetsmålet först och främst. Sen tror jag...
Är det viktigare än mångfald?
Ja, det är viktigare därför att på det sättet, där finns det nämligen stadgekrav från ett riksidrottsmöte. Den kan vi inte förhålla oss till på ett annat sätt än att den måste vi leva upp till det. När det gäller mångfalden så vill vi ju inget hellre än att ha en större mångfald. Men för att vi ska lyckas med det så tror jag att vi måste öppna upp famnarna både på klubb och distriktsnivå för att få med flera ledare. Och det är bland annat därför som alla olika barn har en sån viktig roll att spela. Vi har något som heter plus 10 000 där vi jobbar stenhårt för att få fler kvinnor som ledare. Vi har haft ett adept- och mentorprogram där vi har fokuserat på just mångfald och få en bredd så att vi ska ha en större rekryteringsbas. Så att jag tror att vi måste bredda basen för att successivt också få representation i förbundsstyrelsen.
Hur lång tid kommer det ta?
Nej, jag vill inte sätta någon tidtabell. Det viktiga är att vi har ett målmedvetet arbete, att vi är dedikerade och att vi förstår att det är viktigt. När det gäller förbundsstyrelsen så är den ju dessutom lite låst på det sättet att det är ju ingen fri öppen nominering, utan det är ju tre från elitfotbollen på här- och damsidan och det är tre från våra distriktsförbund. Så att det gör ju så att säga att det finns en begränsning i...
Finns det någon tanke på att ändra på det? För just det var ju Lars Ekholm och Stockholms fotbollsförbund. Han var ju inne på det, att just låsningen att kan göra att det blir svårt.
Mm. Och det är bland annat det som vi behöver en ordförandekonferens till för att diskutera. Ska vi ha det som vi har det, eller ska vi ha någon utökning då?
Och den ordförandekonferensen blir då nästa 2020. sommar.
Yes. Ja.
Kanske under EM?
Ja, det är ju förhoppningen. Det är ju förhoppningen.
Jo, men det brukar väl vara samma stora mässor.
Ja, men visst, vi skulle ju ha haft det så i år, men det blev inte så. Det blev digitalt, som väldigt många andra möten.
Om vi då knyter an till, jag menar, att Zlatan Ibrahimovic var ju för 11 månader sedan, fick han en staty rest av er, och samma dag så var det ju en intervju i Expressen där han gick väldigt hårt åt Janne Andersson och hans... antydde väl mer eller mindre att han styrde sina laguttagningar efter var man kom ifrån. Hur ser du på den kritiken från ändå en spelare som ni reser en staty över?
Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Men den här kritiken mot vår förbundskapten för herrlandslaget, den är för mig helt obegriplig.
Har du tagit det med Zlatan?
Nej, och Zlatan har ju lämnat den svenska fotbollen och är ju nu en som tycker precis som väldigt många andra tycker. Så att jag har inte samtalat med Zlatan kring den frågan. Men jag tycker att det är helt galet det han har framfört om Janne Andersson.
Hur känns det att ni har rest en staty över honom?
Ja, men den är kopplad till hans fantastiska gärning som fotbollsspelare. Han är värd all uppskattning över de insatser han har gjort för det svenska landslaget och sin roll som kapten och på det sättet som han har varit en ambassadör för svensk fotboll internationellt sett. Spelar ingen roll var du åker i världen, kommer in i en liten by någonstans i Indonesien, så Sverige, ja, Ibrahimovic, han är känd överallt. Men den här kritiken mot vår förbundskapten Jan Andersson, den är helt obegriplig. Jag förstår den inte. Därför att vi som känner Janne och vet vilka värderingar han har, det som hände vid VM i Ryssland, det finns inte många andra förbundsledningar som hade ställt upp på det sättet som...
Det som inte minns var ju
Jimmy Durmaz. Ja, exakt. Och nej, jag tycker det. Den är både felaktig och orättvis.
För den kom ju igen nu i samband med Nations League, att det var skämt och liknande.
Hur? Det gör den inte bättre. Utan jag tycker att det här gagnar inte Zlatan och eftermälet för honom heller. Utan jag tycker att det är ledsamt att den här typen av utspel kommer. Därför att de är helt ovederhäftiga.
du säger att han är värd all uppskattning. Var går gränsen? Hur mycket kritik kan han komma med? Eller?
Ja, men det är två saker. Det fotbollsmässiga och det han har gjort, det lever sitt liv. Sen får han, precis som alla andra, det tycks väldigt mycket om svensk fotboll. Det är en styrka i fotbollen att det finns ett sånt engagemang och sånt tyckande. Det är klart att han får göra det. Men jag ogillar de här synpunkterna som han har framfört om landslagsledning och tycker dessutom de är helt felaktiga.
Har du pratat med Janne Andersson om det eftersom det har kommit några gånger nu under resans gång?
Jag har inte pratat personligen med Janne om det nu. Det var ju en väldigt knepig landslagssamling den sista med tanke på corona och så. Men jag vet att vår generalsekreterare Håkan Sjöstrand har haft dialog med Janne om det. Och att Janne hanterade det på ett väldigt fint sätt tycker jag i samband med förra landslagssamlingen.
Man kan ju säga att en följd av globaliseringen i världen är ju att fler spelare kan välja mellan landslag för att deras föräldrar har flyttat och liknande. Hur ser du på det att Sverige med jämna mellanrum tappar spelare? Nu senast då Malmös back Arne Lahmehodzic.
Vi är ju ett öppet land som har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Vi har tagit emot väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Det finns starka band mellan många av de som uppväxta här och deras kanske föräldrars hemmanationer från början. Och det här är någonting som vi kommer att få leva med även i framtiden. Vi har ju också sett det omvända i några fall att det är också landslagsspelare som väljer Sverige. Det här är en verklighet som vi får förhålla oss till. Och jag tror också att man kanske gör en kalkyl också som spelare. Var har jag störst chans att få spela? Och det är klart att om du dessutom då kanske morföräldrar och farföräldrar trycker på och det finns mycket känslor så kan det bli så att man tar de här besluten.
Kan förbundet göra någonting mer?
Man kan alltid i alla frågor göra någonting mer. Och jag tror att det är någonting som man också väldigt intensivt funderar på. Inte minst kopplat till våra unga landslag. Att man också kan beskriva vad som väntar framöver. Och att man kanske kan ha en ännu tätare kontakt med vissa av spelarna. Det är säkert mycket som man funderar på kring det. Men att företeelsen finns där och att man ska ha respekt för att de här unga spelarna också har starka band till andra relationer än just bara den svenska.
Om man ser kopplat till landslaget så på samma sätt, landslagsstaben är ju också, saknar ju mångfald om man tittar liksom utom nordiskt. Jag vet att Dale Reese har rötterna i USA och Pogba som i England, men det är ju inte riktigt representativt för hur Sverige ser ut idag. Hur ser du på det att en landslagsstab faktiskt ändå ska representera någonting, att man tittar upp till någonting?
Det viktigaste för oss när vi etablerar en landslagsstab, det är att vår förbundskapten och gänget närmast honom är oerhört trygga. De har en sån begränsad tid att verka på. Så att vi vill ju att de skapar det laget runt omkring sig utanför plan som ska göra de som är på planen så bra som möjligt. Så vi vinner så många fotbollsmatcher som möjligt. Kvala in till så många mästerskap som möjligt. Det är oerhört viktigt. Det är
så resultatet går alltid över allt annat?
Ja. Jag vill på allt över allt. Nej, annat. Men alltså, i det här fallet så är det så otroligt viktigt att man skapar det laget utanför planen som gör att de som är på planen kan bli så bra och framgångsrika som möjligt. Det är ingen annan variabel i det här, utan det handlar om... Och sen är det ju samma sak där. Ju fler och större och bredare bas vi får bland ledare så att säga med olika bakgrund, desto också fler finns det ju och välja på till de här uppdragen.
Så att samtidigt var det ju så att när Janne Andersson klev till så ville förbundet att han skulle ha en assistent förbundskapten, vilket Erik Hamrén inte hade velat, och man förde ihop Peter Wettergren. De hade ju inte jobbat ihop tidigare. Varför kunde man inte ställa ett liknande krav gällande att vi vill ändå att den här, det kan vara en viktig symbolfråga, att, för det är klart att det finns kompetenta ledare som skulle kunna gå in i de rollerna, eller?
Det är klart att man kunde göra så, men vi valde det här fallet och jag tror att det är väldigt viktigt att de som leder det här känner en trygghet med att man faktiskt får välja de som man vet kan bidra till ett bra resultat på spelplanen. Det har varit överordnat.
Damlandslaget är ju samlat nu igen. EM-kval ska ju spelas av och så. Vad tror du det betyder för landslagsfotbollen på damsidan att man tvingas flytta EM 2022 då när eller EM 2021-22 när herrarna fick flytta. På något sätt blev det ju som att man skuffades undan.
Allt flyttades ju framåt, både klubb och landslagstävlingar. Och OS flyttades till 2022, det hade inte varit möjligt till 2021 hade inte varit möjligt att genomföra EM och OS under samma år. Sen är det naturligtvis alltid tråkigt att när man flyttar tävlingar, men gubevars, vi är inte genom kvalet än till det kommande dam-Europamästerskapet. Så att det var en logisk konsekvens av den pandemi som vi är mitt inne i. Sen är det klart att några spelare får chansen att skaffa sig erfarenhet och kan kanske på ett bättre sätt konkurrera ett år senare. Och för några spelare så kanske det blir kämpigt om man ska orka hålla ut ytterligare någon säsong. Så att det är väl väldigt tveeggat då, va? Och det är klart att det är alltid tråkigt när man behöver flytta mästerskap. Nu lever vi ju med ett OS då, nästa år där vi hoppas och vi utgår ju från att det blir av. Det kan ju bli av utan publik, det kan ju bli av med någon form av minskat olympiskt spel. Vi vet ju inte någonting om det mer än att vi förstår ju bara på både IOK och SOK att man verkligen har ambitionen att genomföra det.
Det var ju ett fint VM i Frankrike förra sommaren, både generellt men även från svensk del där det blev ett brons och så. Hur ska man använda kraften kring det, kring att lyfta fotbollen för damer än mer? Jag menar, det finns ju både marknadsmässigt och även sportsligt.
UEFA har lagt fram en helt ny strategi för damfotboll där man fokuserar både på ett ökat Champions League med gruppspel framöver. Det är inte så tidigt som man har förväntat sig. Man har också tecknat samarbetsavtal med sponsorer som är dedikerade för att gå in på damfotbollen. VM i Frankrike visar ju vilken potential det här finns och vilken växt det finns. För första gången var det ett positivt netto efter ett världsmästerskap. Jag är helt säker på när vi spelar EM i England. Det kommer bli ett fantastiskt arrangemang och mer resurser. Så att det sker en stark tillväxt på både klubbfotbollssidan och landslagssidan. Det som är utmaning för oss på klubbsidan, det är ju när de stora elefanterna ute i Europa börjar etablera damlag. Och de lär inte fostra sina spelare från där de är 5, 6, 7 år gamla och upp till senior, utan de lär naturligtvis köpa spelare från andra delar av Europa där man är duktig på att utbilda spelare. Det är en stor utmaning för oss. Därför att våra spelare, de är säkert väldigt sugna på att komma till de här miljöerna där de kan få en annan upplevelse och få verka som professionella spelare. Så att vi har ju drivit ganska hårt frågan om att man borde ha en utbildningsersättning också.
Hur långt har det kommit? Jag vet att det började under VM i Frankrike.
Ja, det finns en arbetsgrupp inom FIFA där för övrigt vår egen Håkan Sjöstrand finns med. Och på FIFA-sidan nu analyserar man. Man kan inte bara ta här systemet, sägs det, att flytta rätt över. Utan man behöver göra en analys över hur strömmar ser ut, vilka åldersgrupper talar vi om och så. Men det är klart att om en spelare är välutbildad i en svensk klubb under väldigt många år och sen inte den klubben kan få någon form av kompensation för att man har gjort den här utbildningen, så är inte det är inte riktigt rättfärdigt. Det behöver vi hitta ett system för, och jag hoppas att det kommer ett sånt på plats.
Hur orolig är du just med tanke på att svenska klubbar som ju, jag menar, går man 10 år tillbaka så var ju kanske den svenska ligan en av de bästa i världen. Nu har de ju väldigt svårt för man tappar både utländska stjärnor och även svenska stjärnor.
Det är ju tveeggat. Det är ju bra att det är fler som vill satsa på damfotboll. Det är ju i grunden positivt. Om de stora länderna och stora klubbarna satsar så är det bra för damfotbollens utveckling. Det genererar resurser, marknadsintresse, sponsorintäkter. Så att det är i grunden bra. Men det är klart att samtidigt så ökar ju konkurrensen. Det som vi hör från en del spelare som har gjort den där resan, kanske en utländsk spelare varit i Sverige och så åker man till någon annan klubb ute i Europa, att man längtar väldigt många gånger tillbaka till Sverige. För klubbkänslan, sammanhållningen och sättet som man tar hand om spelare här på den tid som är utanför själva träning och match, den är väldigt, väldigt bra och väldigt professionell. Där har våra svenska klubbar en konkurrensfördel. Men det är klart att konkurrera med de största klubbarna i Europa om de fetaste kontrakten, det är ju naturligtvis en jättesvår utmaning.
När det gäller det här att det heter damallsvenskan, Women's Champions League och så, när tar ni bort dem?
Alltså det har ju visat sig vara rätt starka varumärken, och när vi diskuterade internt här i Sverige så då ville man inte ta bort det. Obros damallsvenskan är liksom ett begrepp, så att det finns liksom ingen prestige i det, men de har också uppnått en viss status av att vara egna varumärken, och det finns naturligtvis en risk om man tar bort ett sådant varumärke och ersätter det med något annat som inte lika tydligt talar om vad det är.
Kan så man addera att, mäns Champions League eller?
Absolut, allt eller, sånt är ju
här allsvenskan.
Det är ju en etablering sedan 20-talet allsvenskan, så att det är ju också starka egna identiteter som man ska vara rädd om.
Vi glider in på jämställdhet och jag menar, ingen har väl missat diskrimineringsombudsmannen som ju under ett drygt år utredde, och de slog ju fast att ni inte bryter mot diskrimineringslagen, men däremot var de ju ändå rätt kritiska i sitt utlåtande. Hur ser du på det?
Dels tycker jag det är bra att vi har blivit granskade och att det har kommit ett utlåtande. Det är skönt, för det är liksom det avbockat. De har konstaterat hur det ser ut, och de har kunnat konstatera att vi har i den del som bara är relaterad till vår egen verksamhet, så är det lika. Vinner du en match, om du är landslagsspelare på här eller damsidan, så har du samma ersättning. Kommer du till en samling så har du samma ersättning som då om du är här eller då. Det som har varit vår utmaning är att det har inte riktigt gått fram i den kommunikativa delen. Och där kanske vi får fundera på hur vi på ett bättre sätt faktiskt kan tala om att det där som Brasilien och Finland och Norge och andra gör, det har vi redan gjort.
Ni kanske skulle lägga fram avtalen, det är ju inte så.
Ja, nu lever vi ju en situation där vi har en avtalstid där för både här och dam går ut vid årsskiftet. Då får vi sätta oss med de båda parterna tillsammans med förbundets representanter och se liksom hur nästa period ska se ut. Det som är skillnaderna, det är ju relaterat till de intäkter som genereras på ett mästerskap från FIFA och UEFA. Och där är det ju så att de största intäkterna är på här sidan. Men vi pratar väldigt mycket om ersättning till 20, 25, 23 fotbollsspelare. Det viktigaste med ersättningen från ett stort mästerskap, det är ju att det möjliggör utveckling för hela den svenska fotbollsrörelsen. Det är domare, det är anläggningar, det är herr- och det är damfotboll, det är pojk och flick. Så att utan de resurserna, och de kanske utifrån mitt perspektiv är viktigare än att fördela stora pengar till spelare.
Så att, tror du att ni kan komma nu, eftersom förbundets ekonomi är ansträngt, så gick ju spelarna med på att avstå ersättning under hösten på härspelarna. Tror du att ni är nära den punkten att härspelarna säger att vi behöver inte ha så stor del av ett eventuellt överskott från ett EM eller ett VM?
Kan inte bedöma det. Och det här initiativet, det var ju herrarnas eget initiativ. Det kom inte efter någon förfrågan från förbundet, utan det är ju otroligt tacksamt att de visar den solidariteten för hela den svenska fotbollsrörelsen. Jag tror att vi är i en situation där man på ett väldigt klart och tydligt sätt på både här och damsidan förstår att det här är ett hedersuppdrag och verkligen bedömer det som ett hedersuppdrag. Sen är ju frågan, hur ska ett avtal se ut och hur ska konstruktionen se ut? Men de allra viktigaste med ett landslagsuppdrag, det är ju att det ofta är skyltfönstret till ett fint kontrakt, till ett proffskontrakt, och där du i din klubb tjänar de stora pengarna. Det är klart att en kvartsfinal i VM eller ett brons i VM, det betyder något i det stora internationella skyltfönstret, och det är väl på det sättet som man kan långsiktigt tjäna de stora resurserna, och då kanske man kan ha ett annat förhållningssätt till de resurser man får kopplat till landslagsuppdraget. Det kanske ska vara så att man mer resonerar om hur kan vi stötta våra ungdomstränare, hur kan vi skicka en slant till min första moderklubb eller vad det nu är. Va? Så att jag tycker att det finns en sund bakomliggande ström i det här. Och så får vi se vad det där tar vägen. Nu har vi en avtalssituation där vi kan snacka med killarna och tjejerna parallellt tidsmässigt, och det är ingen nackdel.
När jag har pratat med Andreas Granqvist och Karin Seger, som bägge är kaptener då för respektive landslag, så har de sagt väldigt tydligt att det är förbundet som inte vill att vi ska berätta om avtalet. Varför är det viktigt för er att inte berätta om avtal?
Därför att vi hedrar alla avtal som vi har skrivit. Och det är ju liksom många, många spelare som är involverade kopplat till de avtalen. Nu sitter vi oss snart i en ny diskussion vid årsskiftet. Och då får vi ta upp den frågan kring eventuell sekretess och så vidare. Därför är det också skönt att vi vet, att diskrimineringsombudsmannen vet exakt hur det ser ut och har också kunnat dömt av den frågan. Men huruvida det var, hur det här hanteras i den kommande avtalsperioden, det har vi chans att samordna nu eftersom avtalen går ut samtidigt så att säga.
Och något som också uppmärksammat var ju Janne Andersson som ju nästan 4,5 gånger mer i lön än Peter Gerhardsson och där Janne Anderssons assistent Peter Wettergren tjänar ungefär lika mycket som man lägger ihop Peter Gerhardsson och Magnus Wikmans ersättningar. Hur ser du på de stora skillnaderna?
Fotbollen är ju fantastisk på det sättet. Det kanske är den största verksamhet med ideella ledare. Men det är också den nästan största kommersiella idrottsliga verksamheten. Och när det gäller herrarna och damerna så opererar man ju på en marknad där också marknadskrafterna, tillgång, efterfrågan hamnar i fokus när man gör den här lönesättningen. Så det är fortfarande så att lönesättningen på herrnivå, både klubb- och landslagsnivå, ligger betydligt högre än vad den gör på damsidan. Och det här är ett resultat av det. Det goda med det här som har hänt under den här perioden är att både Janne Andersson och Peter Gerhardsson har under den här coronaperioden förlängt sina avtal med Svenska Fotbollförbundet. Vi är väldigt nöjda med dem, båda två och deras staber. Och det innebär ju någonstans att de också tycker det system vi har ändå är rätt okej.
Men förstår du de som reagerar på en folkrörelse, som ju ändå Fotbollsförbundet är och samlar väldigt många människor, att de, och som också har jämställdhet i värdegrund och ska leva upp till FNs mål med jämställdhet som är en faktor och så. Förstår du de som reagerar på att det är så stor skillnad på att leda härlandslaget och leda damlandslaget, när man ändå kan säga att Janne Andersson och Peter Gerhardsson hade ungefär samma status, de hade vunnit varsin titel i herrallsvenskan när de blev förbundskaptener?
De här båda uppdragen är ju inte ur ett jämställdhetsperspektiv annorlunda. De är ju könsneutrala. Det spelar liksom ingen roll om du är kvinna eller man.
Nej, men många hade hoppat till om förbundskaptenen för damlandslaget har tjänat 4,5 gånger mer.
Resultatet är ju en konsekvens utav den marknadssituation som finns där konkurrensen är hårdare på herrsidan. Så att det är den konsekvens som blir kring det här.
Hur svårt är det just att leda något som är en folkrörelse men som är delvis, och där det är mycket ideella människor, men där då man också verkar med tv-rättigheter i mångmiljonklass och löner och liknande. Hur svårt är det att balansera det?
Nej, men det är ju en nödvändighet att balansera det, och det är ju det som är samtidigt en otrolig charm. Vi är genomideella. Jag menar, de allra flesta är ju inte i närheten av att få någon ersättning när man bedriver fotboll. Men vi är också på de högsta nivåerna otroligt kommersialiserade i de allra högsta nivåerna i nationella ligor, i europeiska klubbtävlingar och på proffsfotbollen. Och någonstans så är ju de varandras förutsättning. De resurser som tillskapas genom framgångar i stora internationella mästerskap skapar bättre förutsättningar för att vi ska kunna utbilda de ideella ledarna och göra vår föreningsverksamhet ännu mer. Och de ideella ledarna som finns där. Tittar du på vad moderklubbarna är för våra landslagsspelare på här- och damsidan, de som varit samlade nu i september, så är det ganska ofta från en ganska liten klubb på någon mindre ort där man har tagit sina första stapplande steg. Så att vi behöver båda de här delarna och vi måste lyckas manövrera båda de här delarna. Och det finns en otrolig potential också i de här delarna att kunna växa ännu mer på både pojk- och flicksidan. Men då måste vi ta väl hand om våra föreningar och samhället måste också, och samarbetspartners måste också så att säga, stötta så att våra föreningar överlever. Där finns en jättestor utmaning inför framtiden och de är många och de betyder så mycket i vardagen för många pojkar och flickor runt om i landet.
Hur ofta får du reaktioner kring alltså om du stuntar i vad jag och andra säger, och tänker mer att du får mejl eller du sätter på ledare som folk som reagerar på att varför måste de ha betalt, eller är det en icke-fråga?
Nej, men Olof, vi bryr oss väl om vad du och andra tycker också.
Jo, men vi struntar i det just nu. Jag var mer intresserad av det.
Vi ska strunta i vad Olof tycker. Du, är så här. Ja, det kommer mejl. Men inte så många som man skulle kunna tänka sig. Men några stycken dyker upp. Både kring de här frågorna. Och det intressanta är, första mejlet är ofta ganska argt. Så förklarar man lite hur det ligger till. Då kommer det ett svarsmejl. Tack för svaret, det var schysst och så vidare. Och sen det tredje mejlet som kommer. Ursäkta att jag var så arg i mitt första mejl. Så när man bara för en dialog så går det också att förklara de bakomliggande orsakerna. Och någonstans är det ju rätt spänstigt att folk tycker till, va? Och att man mejlar förbundsordföranden. Och de allra flesta fallen, om det inte hamnar i skräpposten, så svarar jag också på de här frågorna. Men det är inte så att det är någon massiv liksom mejlöverfall när det här kommer. Men några enstaka frågor och synpunkter gör det, absolut det gör det.
Och i mångfaldsfrågan, hur mycket mejl får du där?
Ja, men det är nog samma sak där. När det blir en diskussion i media, då brukar det också dyka upp. Då har någon sett det här och Karl-Erik, hur ligger det här till och varför är det så? Kan du? Så att någonstans så ger det ju en möjlighet också att med olika fotbollsintressenter få förklara och ibland försvara. Men inte alltid försvara heller, för att vi lever också i den verklighet vi har. Och det hade varit mycket värre om vi inte hade varit dedikerade frågan om integration, mångfald och jämställdhet. Vi är jättededikerade kring den. Men vi har också en utmaning att, och jag menar, det märker ju naturligtvis du i din vardag, att det här är ju inte frågor som är någon quick fix. Man måste jobba ihärdigt, och ibland är det två steg fram och ett steg bak. Men ingen ska tveka på utan att vi verkligen vill. Vi vill någonting med de här frågorna.
När jag intervjuade dig i Almedalen 2017 så pratade vi om UEFA och förmåner och då för er som är ledare. Liksom, och du sa att ja, men det har ändå lugnats ner och vi åker ibland minibuss och liknande. Hur upplever du att det är idag?
Ja, men det är likadant. Jag åker alltid, inte ens minibuss, utan stora bussen. Så var det nog inte alltid förut för första vice ordföranden. Så jag tycker att det är mycket mer nedtonat, och i den mån vi liksom käkar en middag ihop så är det väldigt mycket enklare än vad det har varit tidigare. Så att ja, det går verkligen på rätt väg. Och det är också en del i det ledarskapet som jag tycker Alexander Schäferin står för.
Har du också fått sänkt lön? För att den lön som först kommunicerades från UEFA i början av 2018 var att du tjänade 250 000 euro om året från UEFA. Men du uppgav 150 000.
Men det är så här att det är en brutto. Det är inte sociala avgifter draget på det. Utan de får jag betala in själv. Och sen dras det skatt då, både i Schweiz och i Sverige. Så det är lite meck med det där.
Men något blir över.
Ja, det är absolut. Det är en otroligt... en ersättning som är satt utav oberoende representanter för fotbollen. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för den. Men det var inget jag hade förväntat mig när jag gav mig in i uppdraget.
Guldbollen var ju diskuterat kring Janne Andersson förra hösten. Han ville själv kliva av juryn. Hur blir det?
Vi har faktiskt inte pratat överhuvudtaget om den frågan om guldbollen. Så att, jag hoppas att Aftonbladet hör av sig snart så vi får boka in ett möte framåt hösten. Det blir ingen fotbollsgala, men det är klart att våra prestigefyllda priser ska väl delas ut i vart fall. Så att, vi har inte närmat oss den frågan än.
Men du känner till diskussionen som var förra?
Oh, jag är ju själv med, absolut.
Jo, men och att Janne själv var tveksam.
Ja,
hur ser du på det om han skulle kliva av?
Ja, men det är klart att landslagsledningen som är allra närmast de allra bästa spelarna måste på ett eller annat sätt vara med i juryn. Sen hur vi bemannar den, det får vi återkomma till. Och jag har full respekt för Jannes synpunkter. Men att landslagsledningen måste vara med, det måste den vara. Sen får vi se hur det ser ut.
Har du insyn i att det också blev känsligt då i samband med valet, Andreas Granqvist, Emil Forsberg och allt som följde?
Nej, inte alls på det sättet. Jag tror helt enkelt att det handlar om att det här med individuella priser och att man ska välja någon annan, en spelare för någon annan i sitt kollektiv. Att Janne helt enkelt inte trivdes med det. Jag har jättestor respekt för det. Men vi har inte närmat oss frågan.
Men du vill inte släppa iväg honom helt?
Nej, men vi behöver ha kunnandet om hur man ser på det ur herrlandslagets perspektiv när det gäller guldbollen. Så att... Men det kanske går att hitta lösningar på det. Vi får som sagt ta hand om det när den dyker upp. När vi får en inbjudan från Aftonbladet och komma på möte.
Det får ni säkert. Stort tack för att du ställde upp.
Tack Olof.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Har ni några tankar, synpunkter, önskemål eller ska framföra kritik eller beröm? Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se. Alternativt skriva till mig på sociala medier. Och då är det Twitter och Instagram som gäller. Och Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.